klarar mig inte själv. Hjälp mig att lyssna inåt på dig för att finna de vägar jag behöver gå för att finnas för andra. Tack för att du vet mig.
Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Dags för ekot. Antalet inbrott i lastbilar ökar enligt statistik från polisen. Nu vill transportbranschen ha fler säkra lastbilsparkeringar. Mikael Andersson på Transportindustriförbundet.
Jag har många yrkeschaufförer som faktiskt inte tycker att det är speciellt kul att övernatta i sin bil runt om i vårt land.
Trafikverket har sedan 2018 ett regeringsuppdrag där man ska se över den här frågan.
Jag tycker nog att frågan inte har varit tillräckligt högt prioriterad, om jag får vara lite elak. Och det här, anledningen att jag säger det också, det beror ju på att vi under de senare åren också har en allt större kriminalitet kopplat till transporter.
Sandra Nordahl på Trafikverket menar att frågan visst är prioriterad, men att det är en komplex process som tar tid.
Trafikverket kan uppnå en viss nivå av säkerhet. Men de här allra säkraste uppställningsplatserna, det är andra privata aktörer då som kan uppfylla det.
Reporter Jonas Karlsson på Trafikredaktionen. I Kanada har alla 5000 invånare i staden Flin Flon i provinsen Manitoba fått order om att fly söderut då en skogsbrand rasar allt närmare, skriver AP. Branden tog fart i måndags i grannprovinsen Saskatchewan och har sedan dess ökat kraftigt i omfattning. En stor styrka har kämpat för att slå ner branden, men arbetet försvårades under en tid då vattenbombare fått flygförbud på grund av drönare som flög i närheten. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent på onsdagskvällen finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit UEFAs alla fyra stora turneringar. Tidigare har de vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Ekot med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är lite över 2 och vi ska nu lyssna till medierna från i lördags. Det handlar bland annat om öppenheten i EU, det som kallas för Pfizergate. Programledare för medierna, det är Martina Pierrot.
Hemliga källor och uppgifter. Vi kollar närmare på rapporteringen om att Medin släpptes efter deal med Turkiet.
Alltså att som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation tycker jag är något oerhört allvarligt. Då får han gripa mig också.
Västernorrlands mesta power couple väcker frågor om public service oberoende.
Kan du och din man överhuvudtaget prata med varandra om vad ni gör på jobbet när ni ses?
Nej, det kan vi inte.
Och som Pfizergate hör skandalhistorien om hemliga sms som skakar EU.
Om de där sms'en ens finns så vill de inte lämna ut dem.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Förra helgen frigavs journalisten Joakim Medin från det turkiska fängelse där han tillbringat 51 dagar i fångenskap. Något som präglat medierapporteringen sedan dess. personporträtt och glädjeskildringar. Men utöver det har flera medier uppmärksammat tidssambandet mellan frisläppandet och Säpos gripande av en diplomat på UD och en kurdisk politiker i Sverige som misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. De är nu försatta på fri fot men fortsatt misstänkta. Och så i veckan publicerade sajten Blankspot uppgifter från en hemlig källa som sa att gripandet av de här personerna var en informell bytesaffär mot att Medin släpptes. Finns det ett orsakssamband som Blankspot påstår? Vår reporter Lasse Truedsson reder i frågan.
Säpo gjorde i helgen ett tillslag på en adress i Gävle och enligt uppgifter i flera medier så var insatsen riktad mot en ledande företrädare för kurderna i norra Syrien. Och det här vet
parallellt greps en anställd vid utrikesdepartementet misstänkt då för samma brott. Och
det är klart, är man lite konspiratoriskt lagd så är man, ligger ju nära till hands att tänka sig att det finns någon slags koppling.
När Joakim Medin släpptes fri från turkiskt fängelse startade spekulationerna genast om ifall Sverige varit tvungen att göra någon form av eftergift i Turkiet för att säkra hans frigivande.
Jag vill vara väldigt tydlig här.
Redan på presskonferensen när utrikesminister Maria Malmer Stenegard välkomnade Joakim Medin hem sa hon att inga eftergifter gjorts.
Med att det inte har skett någon som helst byteshandel, det har inte framförts några krav. Sen är det ju väl bekant att vi nu har ett samarbete i Security Compact där vi...
Men flera medier har pekat på tidssambandet i att en kurdisk politiker och en svensk diplomat greps några dagar tidigare misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Jag heter Martin Schibbe, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Blankspot.
Blankspot publicerade i början av veckan en artikel där en säkerhetskälla säger att han talat med personer i den turkiska säkerhetstjänsten som sagt att Medins frigivning var kopplad till att Sverige stört en person på svenska UD och en kurdisk politiker.
Vad fick dig att göra bedömningen att den här källan är så trovärdig att du ville köra?
Vi har ju sedan den 28 mars när Joakim greps satsat ganska stora redaktionella resurser på att bevaka Turkiet. Rasmus Kahnbäck har ju varit liksom en dedikerad reporter som framförallt har följt liksom den turkiska debatten och vad som har skrivits i turkisk press. Det är inte bara en, så att säga, en källa som dyker upp out of nowhere, utan att källan kommer till oss och källan har uppgifter som handlar om de här pusselbitarna som vi har skrivit om kändes på ett sätt naturligt.
Efter att Martin Schibbe tog utgivarbeslutet har andra redaktioner agerat olika. Många, som TV4, Expressen och Aftonbladet, har återberättat uppgifterna, men bland annat SRs Ekot-redaktion och Dagens Nyheter har avstått.
Vet du som utgivare vem källan är?
Ja, jag vet vem det är. Och vi har väl jobbat både geografiskt och tidsmässigt att lokalisera källan till platsen där de här uppgifterna ska ha kommit till personen. Yrkesmässigt att koppla personen till en typ av befattning eller arbete där man rör sig med den här typen av uppgifter. Och sen genom tredje part också liksom verifiera personen.
Ja, Blankspots publicering baserar sig helt på en anonym källa som Blankspots reporter Rasmus Kahnbäck fått kontakt med.
Jag tror att lyssnarna och jag skulle uppskatta om det hjälper oss att liksom bedöma den personens trovärdighet och hur väl placerad hen är. Om vi bara börjar där, varför ska vi tro på källans uppgifter?
Till att börja med så fick jag kontaktuppgiften med den här källan genom en väldigt, väldigt trovärdig person. Alltså en av de främsta Turkiet-kännarna vi har i landet som rekommenderade mig att faktiskt prata med den här källan. Och det skulle jag nog säga, det öppnade ju dörren för att okej, men den här personen har haft en lång dialog och men har känt den här personen länge, en trovärdig person. Så det gjorde det.
Är det här en person som du hade träffat förut?
Nej, jag har inte träffat honom förut.
Är han är en svensk tjänsteperson på något sätt inom underrättelseväsendet?
När jag kollade på hans CV, som faktiskt finns publicerat på istället, så har han jobbat nära svensk underrättelsetjänst. Om jag minns helt rätt så hade han till och med haft en position där, ja. Däremot är inte den svenska positionen det som är relevant i sammanhanget, utan det relevanta i sammanhanget är hans position gentemot Turkiet.
Jag uppfattar det från din text som att den här personen är liksom en tredjehandskälla till vad som har hänt i bästa fall. Han har liksom inte varit med själv eller pratat med någon som gjort saker tillsammans med svenskarna, så att säga. Delar du den bilden och varför ska vi ändå lita på honom?
Jag kan inte riktigt gå in på de sakerna som han har sagt i vilken dialog han har haft med Sverige. För att det mandatet har jag inte jag från honom. Väldigt mycket av det arbete som vi gjorde, det handlade ju om att kartlägga honom. I och med att vi inte kunde bekräfta hans uppgifter med andra källor, så fick vi ju se till att bekräfta hans trovärdighet i så stor utsträckning som möjligt. Och om det var så att vi inte hade upplevt på blankspot att vi inte hade kunnat göra det, så hade vi inte publicerat den här artikeln.
En sak som gör uppgiften om kontakten mellan turkiska säkerhetstjänsten och Säpo om gripandet av den kurdiske politikern extra speciella, det är att för 10 år sedan var den här politikern en nyckelperson för att få Joakim Medin frigiven när han då hade gripits av president Assads säkerhetstjänst i Syrien. Då hyllades den kurdiske politikern i svenska medier och intervjuades av sin lokala P4-station.
Idag fick jag Joakim hem och det kände otroligt skönt.
I torsdags gav kammaråklagare Mats Ljungqvist, som sedan oktober 2024, alltså långt innan Joakim Medin greps, lett förundersökningen mot den kurdiske politikern och mot diplomaten, en intervju till Dagens Nyheter där han sa att uppgiften om kontakten med Turkiet är helt fångad i luften och kallar det för rent påhitt. Och så lägger han till, jag får nästan känslan att det är en sorts påverkansoperation. Vi har sökt Mats Ljungqvist för en intervju, men han har inte återkommit.
Alltså att som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation tycker jag är något oerhört allvarligt.
Martin Schibbye på Blankspot igen.
Men det är tyvärr någonting vi har sett mer och mer av den senaste tiden. Jimmy Åkesson använde liknande ord efter trollfabrikerna. Och jag kan väl känna att om man som åklagare anser det, då får han gripa mig också och lägga korten på bordet. Eller så ska han ta tillbaka den anklagelsen och kritisera oss i sak, som han har gjort tidigare under veckan. Men en senior åklagare med hans långa erfarenhet att anklaga medier för påverkansoperation i detta tider, det gör mig extremt upprörd. Jag tycker att det är en eskalering som inte är tjänstemannamässig.
Men om man säger så här, den här källan som ni beskriver den för mig och i artiklar och sådär, verkar vara någon slags operatör i en underrättelsevärld. Hur kan du vara säker på att ni inte blir en del i en operation han gör för någon?
Alltså, vår reporter har ju bevakat Turkiet under väldigt många år. Vi har haft en intensiv bevakning under våren då vi har liksom pekat på kopplingarna, hur den här gripna diplomaten har vittnat till förmån för den gripna kurden i rättegångar. Det här är en del av en lång granskning. Uppgifterna kommer inte från ingenstans, utan vi bedömer ju den här källan som stabil, som trovärdig, har tagit väldigt mycket referenser på personen. Och i turkisk statsmedia så hyllas det ju den här Säpo-insatsen. Och det ses som ett sätt att följa NATO-avtalet. Vi bedömer det som väldigt trovärdigt.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
I veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna sitt förslag till public service-kanalernas finansiering och kommande inriktning. Det är det som ska ligga till grund för det nya sändningstillståndet som ska löpa mellan 2026 och 2033. Förslaget är i linje med det som Tidöpartierna tidigare flaggat för när utredningen presenterades förra året. Public servicebolagen ska fokusera på sitt kärnuppdrag, dra ner på text och tydligare prioritera sina egna publiceringsplattformar. Vad gäller pengarna så har de tre bolagens chefer reagerat kraftigt i veckan. Till flera medier uppger de att den planerade finansieringen kan få ödesdigra konsekvenser för kanalerna. Alla bolag hade äskat en rejäl ökning av anslagen. Men totalt landar finansieringen över den kommande tillståndsperioden på ungefär samma peng som den 2-procentiga årliga uppräkning som de fått enligt nuvarande villkor. Sajten Bulletin berättade för några veckor sedan att Per Bergfors Nyberg, en av programledarna för Sveriges Radios Studio 1, tidigare arbetat som nyhetsankare på den turkiska tv-kanalen TRT World. Det är en statsägd tv-kanal som beskrivs som närmast ett propagandaorgan för den turkiska staten. Det här var något som även vi på medierna uppmärksammade. Vi ställde då frågor till Studio 1:s chef Mats Rundblad som sa att de har fortsatt fullt förtroende för medarbetaren. Men nu verkar vindarna ha vänt i radiohuset, för i veckan meddelades Ekots medarbetare internt om att Per Bergfors Nyberg inte kommer arbeta vidare på Sveriges Radio. Vi ringde upp Mats Rundblad för att fråga vad som förändrats sen sist.
Jag svarar gärna på frågor, men jag tar dem gärna mejlledes den här gången.
Finns det någon annan man kan ta per telefon?
Nej, det är jag som svarar på frågorna. Så att, dra gärna ett mejl så tar vi det därifrån.
I ett mejl skriver han att de haft fortsatta diskussioner med anledning av uppmärksamheten kring Per och TRT World. Citat, Per är en duktig programledare och en uppskattad kollega. Han månar mycket om Studio 1 och Ekots trovärdighet, vilket i detta sammanhang också varit av största vikt för redaktionsledningen. Därför har vi kommit överens om att vi skiljs åt. Men några egentliga svar på våra frågor får vi inte. Mats Rundblad skriver att de inte kan gå närmare in på vad som hänt av, citat, hänsyn till alla involverade.
SVT Nyheter Västernorrland har fått en ny redaktionschef och ansvarig utgivare. Hon heter Kristin Honell och har jobbat där i olika roller i snart 30 år. Så långt inget konstigt. Men det finns en pikant detalj här. Hon är gift med en av de största makthavarna i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Så frågan är, hur står det egentligen till med oberoendet på norrländsk public service? Reporter här är Fred Rammel.
Ja, alltså det är ju en sak som vi har fått överväga ganska noga.
Nina Funke är chef för SVT Nyheter Norr.
Det är en fråga som vi har behövt hantera även när Kristin var arbetsledande redaktör på redaktionen. Och då har vi haft en rutin att när det kommer tips om Timrå kommun så tar inte Kristin i dem.
Den nytillträdda redaktionschefen Kristin Honell är alltså gift med Timrås kommunalråd Stefan Dahlin. Förutom kommunalråd är han chef för det kommunala bolaget Torsbodabolaget, som var det företag som gjorde den omstridda affären med det kinesiska företaget PTL, som skulle byggt en anodfabrik i Timrå. Den affären stoppades till slut av staten av säkerhetsskäl. Det är milt sagt en stor nyhetshändelse i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Och varje gång redaktionen ska bevaka det, eller någonting som rör Timrås kommunala politik, kommer Kristin Honell behöva lämna över sitt utgivaransvar till någon annan.
Det är ju en sak, tänker jag, att man har rutiner för såna här saker, men det är ju ändå så att optiken externt, alltså utåt sett för publiken, att det ser skumt ut, så att säga. Kan inte bara den här kopplingen finns, kan inte den bara själva kopplingen på något sätt skada förtroendet för SVT hos publiken? Vad tänker du om det?
Det har vi ju förstås övervägt, och det är också därför vi gjorde valet att det här vill vi vara transparenta med. Att när kopplingen finns, det här valet har gjorts, så här hanterar vi det på SVT.
När SVT Västernorrland gick ut med nyheten i måndags om Kristin Honells nya roll var man öppen med den här kopplingen.
det är ju ibland ett dilemma att jobba med lokaljournalistik, för att det finns alltid situationer när någon på redaktionen riskerar att komma för nära. Det kan vara att man är släkt med någon som har högt inflytande i något företag. Det kan vara att det dyker upp personer i åtal eller rättsprocesser som kanske du känner. Jag tänker att det är viktiga diskussioner att ha på redaktionerna.
Oavsett vad ni gör så kan det användas som ett argument mot ert oberoende. Och det kommer det kunna göra nu under överskådlig tid. Liksom hur ska du hantera det? Att det inte ser bra ut?
Det handlar om att vi måste vara transparenta mot publiken, för den här branschen handlar ju om förtroende.
Där är Kristin Honell, nybliven redaktionschef på SVT Västernorrland.
Och därför berättade vi om släktskapet och hur vi hanterar det.
Jag har snackat runt lite grann med medarbetare på SVT Västernorrland. Och jag får ju bilden av att folk är glada över att du har fått det här jobbet. Att du har varit en uppskattad redaktör. Men samtidigt så finns det ju ändå de som säger att det har liksom känts konstigt ibland. Man har vant sig vid den här kopplingen, men det har känts konstigt. Till exempel under vändorna med Kinafabriken, att man behöver tänka på hur man ska förhålla sig till att du har en av huvudpersonerna här som närmsta anhörig. Man kanske som reporter inte känner att man kan prata helt öppet och sådär. Eller man förhåller sig till det hela tiden. Vad tänker du om det?
Det är ju någonting vi måste fortsätta prata om på redaktionen, så att det ska kännas tryggt och naturligt för alla att det är så här. Och jag kan inte säga annat än att det är viktigt att vi pratar om det, lyfter det. Det är ingenting som liksom sopas under mattan. Och det gäller ju också när det gäller personer som till exempel hör av sig till oss, att det ska inte finnas några tveksamheter, att det är tryggt att höra av sig till SVT Nyheter Västernorrland om man vill lämna uppgifter och tips och så vidare. Det är ofta reporterna som får ta emot det, och det är utan att jag ens får kännedom om det. Men det finns ju källskydd, det finns anonymitet, och våra tipsare ska kunna känna sig trygga, lika väl som mina medarbetare ska känna sig trygga. Och det enda sättet vi kan hantera det på redaktionen, det är ju att vara öppna, transparenta och prata om det.
Det har ju varit många vändor politiskt i Timrå, alltså i och med den här Kinafabriken till exempel. Den stoppades, det blev en stor nationell nyhet då till och med. Det låter ju som att den här frågan och som att den här kommunens frågor trots allt går in i liksom de mest brännande politiska frågorna i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Kommer du kunna ägna dig åt någonting annat än att jäva ut dig i framtiden?
Absolut, det kommer jag göra. Och när det gäller just Torsboda, då, om du tittar på det vi har gjort, så har vi gjort en bra och kritisk bevakning av den här etableringen som inte blev av. Det har liksom hela tiden varit viktigt för oss att rapportera kritiskt kring det här. Och kanske för mig personligen ännu viktigare då, med tanke på att det ska inte råda något tvivel om att vi är opartiska och trovärdiga. Så att, nej, jag ser inga problem med det. När det kommer nyheter från Timrå kommun som kräver att ansvarig utgivare går in, då tar en annan utgivare inom SVT över.
Kan du och din man överhuvudtaget prata med varandra om vad ni gör på jobbet när ni ses?
Nej, det kan vi inte.
Sist här hörde vi Kristin Honell, ny ansvarig utgivare på SVT Västernorrland. Nu ska vi backa tillbaka till våren 2021. Europa ligger lamslaget och nedstängt av coronapandemin. Världen väntar på de första vaccindoserna och trycket på läkemedelsbolagen är skyhögt. Just då lyckas EU-kommissionen sluta ett osannolikt avtal med läkemedelsjätten Pfizer värt 380 miljarder kronor. Ett avtal som sluts på sms. SMS som när journalister ville få titta på dem tycktes vara spårlöst försvunna. Det här har under åren utvecklats till en stor skandal i EU som närskådats av flera instanser och journalister. Den går under namnet Pfizergate. Och i förra veckan nådde den här historien sin kulmen när EU-domstolen satte ner foten kring huruvida det var rätt eller fel att inte lämna ut sms:en.
A couple of years back, when I first came to Brussels as a journalist, I realized that a lot of top-level communication was happening via text messages.
Det här är Alexander Fanta. Han är så mycket en europé man kan bli. Österrikisk journalist som jobbar på den hollandsbaserade nyhetssajten Follow the Money och bevakar EU-frågor i Bryssel. Och just EUs offentlighetsprincip har blivit lite av hans paradgren. Men att begära ut sms från toppolitiker och tjänstemän har varit helt omöjligt.
I realized that all my requests for text messages were rebuked because the institutions kept saying, you know, we don't have any document matching your description.
I april 2021 läste han en artikel i New York Times där det framkom att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyckats sluta ett avtal med Pfizers vd, greken Albert Bourla, om ett storköp av vaccin. Avtalet sluts via sms, framkom det i artikeln.
Jag heter Teresa Küchler och jag är Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel.
Hon har bevakat EU i 20 år.
Det var liksom en stor framgång för Ursula von der Leyen som någon slags mellanhand där mellan läkemedelsjättarna och EU-länderna. Man prisade henne mycket för hennes handlingskraft, att hon liksom verkligen rafsade ihop det här. Det gällde 1,8 miljarder möjliga doser.
And I thought, okay, this could be a very interesting test case.
Ja, Alexander Fanta försökte begära ut sms:en, men även där blev det tvärstopp. Något som fick andra journalister och även antivaccinrörelsen att reagera.
Det kom ju genast misstankar om att hon kanske hade kringgått, vad vet jag, regler om offentlig upphandling. Eller att hon själv skulle haft något intresse i det här avtalet. Hennes make är inblandad i läkemedelsbranschen. Så att det var liksom öppet för alla möjliga spekulationer och rena konspirationsteorier. Vad är det som är så skumt med det här avtalet så vi inte får se det?
What I did next is I made a complaint with the European Ombudsman, which is an official watchdog, and I told them, could you please investigate this?
Ja, Alexander Fanta vände sig till EUs ombudsman som har till uppgift att oberoende och opartiskt utreda systemfel och slå vakt om transparensen i EUs institutioner. Hon heter Teresa Angino.
The commission should have done more in terms of the search of the text messages.
Men även ombudsmannen lämnades utan svar. Tjänstemännen från kommissionen som förde Ursula von der Leyens talan menade att det inte fanns något värt för utomstående att se. Att sms:en helt enkelt var obetydliga, trots att tjänstemännen själva inte ens hade sett sms:en. Och trots att det alltså handlade om en affär värd flera miljarder som påverkar EUs medborgares hälsa och liv.
It should have done more in terms of the reasonable explanation if they were important or not.
Teresa Angino understryker att det borde finnas en teknikneutralitet. Om viktiga beslut sker via sms så borde de rimligen finnas tillgängliga för extern granskning.
So if they are an important part of the decision making process, of course the journalists and actually the citizens in general should have access to these text messages.
Journalisten Alexander Fanta ser också att allt mer beslutsfattande flyttar in i hemliga textmeddelanden långt bort från journalisters insyn.
So far, the European Commission has never given access to a single text message. It's never archived a single text message. I think in a modern public administration, you have to admit that sometimes important things happen via text and that you have to archive these things properly. Otherwise, something is lost, not just for the public now, but also for the historical record.
How transparent would you say that EU is overall?
So I think the European Union is, in a sense, a medium average of its member states. I think when you're used to a Swedish standard of freedom of information, the European Union is quite disappointing.
Det finns inte en allmän princip som Sverige som går ut på att du, taxikvitton är officiella offentliga handlingar, lika mycket som mötesprotokoll. Och jag kommer att använda den här principen rakt över. Liksom. Det är mer godtyckligt inom EU-institutionen. Alla 27 länder har sina helt egna regler. Det finns inget EU-land idag som har så långtgående offentlighetsprincip som Sverige har.
Nej, det finns inga knivskarpa linjer för vad som är en offentlig handling och inte i EU. Och när svaren från kommissionen uteblev så tog tidningen New York Times tag i saken. De vände sig till EU-domstolen med frågan. Gjorde kommissionen fel när de inte lämnade ut sms:en till journalister? Och efter en segdragen rättsprocess så kom beskedet. Ja, är det rungande svaret från domstolen. En seger för journalisterna. Alexander Fanta igen.
I found it so baffling that for all these years the commission could get away with so flimsy an argument, you know. The commission was essentially saying we're above the law, and I think that was very annoying, and the judges were quite clear, the commission is not above the law. They have to provide explanation for their actions. Even if they don't like it, even if they find it annoying, even if they find that something is insubstantial, they don't get to decide whether that is the case.
Om de där sms:en ens finns så vill de inte lämna ut dem. Den enklaste gissningen är att de har raderat dem för länge sedan för att de inte har lust att visa upp dem.
Kommissionen själva vill inte ge någon intervju men skriver ett uttalande att de kommer studera domstolens beslut och återkomma med en mer detaljerad förklaring och understryker att de vill värna om att upprätthålla öppenhet. Svenska Dagbladets korrespondent Teresa Kischler igen.
Jag tror inte att fler avtal kommer att slutas via sms, och på så vis så tror jag inte att det kommer att vara en sån situation igen där vi kan se hur det här gjorde skillnad eller inte. En beskyllelse som Ursula von der Leyen får höra är att hon sätter sig själv över lagen. Det där är ingen snygg bild. I ett EU-samarbete där man gärna pratar om att man vill vara liksom en förebild i världen för demokrati och rättsstatsprinciper, då ser det inte bra ut när en av topparna ställer sig liksom sig själv över den där lagen. Så jag tror att det kommer finnas en vilja faktiskt att göra det här enligt reglerna nu. Den andra konsekvensen är mer principiell, då att man nu har EU-domstolen gjort en definition av vad som är en allmän handling, och att sms till exempel kan räknas som en allmän handling. Och de måste kunna visa helt enkelt. Man kan få nej, men man ska få en förklaring till varför man får nej.
Do you think we'll ever get to know what was in those text messages?
I have personally given up hope of finding out what was really the case.
Det handlar inte längre om innehållet i 4 år gamla sms, utan om principsaken, journalisten Alexander Fanta igen.
But I think, you know, there's other text messages that we will want to know about. There was a story about a year ago in Politico where they said that, you know, President Macron of France had texted von der Leyen about the Mercosur trade deal. I immediately filed a request for that, but I've never heard back from them. I think there will come a time very soon where they will have to actually give access to text messages.
Sist här hörde vi journalisten Alexander Fanta på sajten Follow the Money, som så sent som igår hade ett möte med kommissionen för att samtala om vad de önskar från kommissionen i form av transparens och möjlighet till granskning. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Lördag förmiddag klockan 11 hör vi medierna första gången här i P1 varje vecka. Idag torsdag sänder vi ett P1 kulturspecial av Fredrik Wadström. Det handlar om Nobelpristagaren, författaren Svetlana Alexievich. Och vi ska höra ett litet kort stycke ur det programmet.
I det som en gång var Sovjetunionen har diktaturen återvänt med full kraft i flera länder. Och Ryssland för sedan flera år ett blodigt invasionskrig i grannlandet Ukraina. Ett krig som gjort Alexievichs böcker kusligt aktuella. Jag har följt Svetlana Alexievich sedan 1990-talet och intervjuat henne många gånger. Både i hennes kök i Minsk när hon fortfarande bodde där och i Sverige när hon varit på besök. Senaste gången vi sågs var i samband med Nobelpriset 2015. Nu, 2025, sätter vi oss ner i varsin fåtölj i en konferenslokal i Stockholm. Inspelningen rullar. Men med Svetlana Aleksejevic blir det sällan den typiska författarintervjun. Hon vill alltid veta saker om det som händer runt omkring henne och om de hon träffar. Hon säger, innan vi börjar, hur gamla är dina barn nu? De måste vara stora. Jag drar de olika åldrarna och berättar att de två äldsta har flyttat hemifrån. Svetlana ställer några frågor till, säger något om sin egen familj. Det kommer helt naturligt. Så där som bara en riktigt bra intervjuare kan göra, med ett avväpnande uppriktigt intresse för den som hon sitter mitt emot. Så jag tänker att vi kanske måste börja i just den änden. Samtalen som ligger till grund för de hyllade böckerna. De där hundratals intervjuerna som hon gör inför varje projekt och som hon sedan kokar ner till kompakta kapitel eller ibland bara fragment av samtal. Hur har det där förändrats över tid? Vet du, säger hon, jag började skriva när människor var rädda för att prata.
Du vet, jag började skriva när människor var rädda för att prata. Första sina böcker.
Det här var när jag skrev mina första böcker. Utmaningen låg i att få människor att överhuvudtaget vilja berätta.
Det handlar alltså om Nobelpristagaren och författaren Svetlana Aleksejevic i P1 Kulturspecial av Fredrik Wadström idag klockan 13. Och P1 Kultur från gårdagen kan du höra efter 3 i natt. Då är det Gunnar Bolin som leder det hela. Men före det ska vi få ett avsnitt av programmet Verkligheten.
Och jag andas och sen så börjar hon räkna ner. Och när hon räknar ner, hon börjar räkna nu 5, 4, 3 och så säger hon det att nu är du i trans.
I hela sitt liv har Elinor känt sig otrygg. Men en händelse under en hypnos ska förändra allt.
Det var som en sjö av tårar som bara sköljde över mig.
Under hypnosen så ska Elinor adoptera sig själv. Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här, det är Elinors berättelse.
Här kanske. Är det hon? Hej.
Välkommen till Arvika.
Tackar, tackar. God dag, god dag. Hej, Gustav.
Hej, Elinor.
Det är ju så. I verkligheten berättar vi historier om avgörande händelser i människors liv. Där det finns ett före och ett efter. Men det är en förenkling. Livet är inte alltid en rak tidslinje där vi först är på ett sätt och sen på ett annat. Människan är en lök. Det är lager på lager. Och om vi förändras så är det steg för steg. Och så ser vi det först efteråt att vi är på en annan plats. Men så har vi Elinors berättelse. Elinor i Arvika.
Här bor lilla jag.
2 hoppställningar.
Ja, du ser, vet du. Nej, men...
Elinor skrev till oss en så omvälvande historia att jag bara var tvungen att åka och träffa henne.
Men kan vi inte berätta, var är vi nu?
Vi är hemma hos mig i Arvika. Det är, vi sitter i mitt vardagsrum och det är grå tapeter men med mycket inslag av mycket tyger i mitt vardagsrum. Och jag har en tv och jag har även min säng här för att jag har delat av huset för att mina barn ska kunna ha varsitt rum.
Du fucking driver. Den där ska dö. Den där ska inte leva. Fy fan vad äckligt.
En geting har plötsligt tagit sig in i huset.
Det är en geting.
Ja, och hur fan kom den in? Ah! Oh, jag tejsar mig själv. Nej, nej. Dö.
Ja, du har nog el i där.
Ja. Usch, väck. Nej, men fy fan. Jag hatar flögor. Eller getingar eller allt som har... Ja, det här kan ge mig trauma.
Kanstigt nog så... Man bor i Värmland och har... alltid skogen i närheten, men alltså, jag vill inte ha det hemma. Det är samma sak som koa är snäll, men man vill inte ha den i köket. Så är det ju.
I alla fall, tillbaka till berättelsen som börjar i det här huset, i just det här köket.
Sitter hemma och är sjukskriven och har mycket tid att reflektera över vad jag har gått igenom i mitt liv.
Elinor sitter i köket och har panikångest. Det är natt, men hon kan inte sova. Hon är sjukskriven och ensamstående med två barn.
Men det är mycket som har hänt. Det är ekonomiskt tufft, det är mycket press. Jag varje dag försökte väl att överleva. Jag bara försökte varje dag att hitta någonting som fick mig att... var glad och som fick mig att känna så som jag ville känna. Så som jag tyckte att man ska känna om man ska leva och orka vara människa och orka vara mamma och orka vara kompis och orka vara dotter, syster, allt. Men det var jättetufft.
Den där glädjen hittar Elinor inte. Den där ron, tryggheten.
Jag var inte trygg överhuvudtaget, för jag var inte trygg i mig själv.
Men otrygghet är också något som har präglat hela hennes uppväxt. Föräldrarna är skilda, men vare sig hos mamma eller pappa har hon svårt att hitta ro. Men det finns en person som får axlarna att sjunka ner hos Elinor.
Jag skulle nog säga att jag har inte känt mig trygg förutom när jag var med min farmor när jag var liten.
Elinors farmor, som Elinor och hennes syster hälsar på då. På somrarna ibland i flera veckor.
Bodde själv ute i ett hus och var en sån här typisk stålkvinna i mina ögon. Ja, men farmor var alltid en sån som... När vi då fick åka till farmor så var det väldigt mycket som att det var bara hon och jag.
Med farmor så går de på bio, åker till Liseberg eller är bara på landet.
Går och kollar på majbrasor och... När vi var där så var det ju alltid att vi klädde ut oss eller vi spelade teater. Och vi var mycket och badade nere i hennes älv som hon hade precis nedanför huset.
Elinor växer nu upp och tar studenten.
Ganska direkt efter att jag tog studenten så valde jag att resa och flytta runt och jobba. Åkte tillbaka till Arvika för att bara landa lite, packa om för att dra till nästa äventyr. Så träffade jag en kille och då blev det att jag istället för att åka vidare stannade kvar och blev kär för första gången.
Men ganska snart så blir Elinor gravid. De får barn. Elinor ser en ljus framtid för sig och sin lilla familj.
Ja, och då efter det så levde jag familjeliv här i Arvika.
Men så händer något. En höst så går Elinors mormor bort.
Och då vet jag att jag ringde min farmor när min mormor gick bort. Och så sa jag att du får inte gå bort. Jag var så himla angelägen att du får ju inte gå bort. Alltså för att jag kommer falla. Jag kommer falla ner så djupt då. Just för att jag hade en aning om att det är så mycket som jag har lagt i dig. Så mycket trygghet, så mycket kärlek. Allt är du. Då var det ju verkligen så här, helvetet var bara runt hörnet.
Bara 3 månader senare så får Elinor ett samtal. Det är hennes syster som ringer, som berättar att farmor har ramlat och ligger på sjukhus.
Och under den natten efter där så får hon en propp då. Jag satt där med henne en liten stund, sen så vaknade hon till. Hon kollade på mig med de snälla ögonen hon hade och sen... tog hon min hand och så var det nästan som att hon ville krama men hon hade inte krafter att göra det. Så då fick jag bara, jag fick försöka vara stark.
Under natten så somnar hon in och Elinors älskade farmor är död.
Nu händer något i Elinor. Hennes farmor, den enda som hon känner sig trygg med, är nu borta. Vad ska hon göra?
Sitter då med barnens pappa och min son. Jag ser framför mig en visuell boll av trygghet som nu svävar omkring. Och jag känner att jag vill skjuta in den i då barnens pappa, för att nu måste ju någon annan ta den här tryggheten. Men det gick inte. Det var som att det bara... Jag kunde inte lägga den i honom. Och då var det att jag istället började ifrågasätta, är det här den personen som jag ska leva med? För att jag känner inte att jag kan lägga tryggheten här. Men samtidigt så ville jag ju, eller där och då tror jag nog inte jag hade accepterat vad jag kände. Utan jag ville ju på ett sätt fortfarande ha familj med honom, och jag ville ju ha ett barn till.
Elinor behåller den här upplevelsen för sig själv. Hon tränger undan känslan. Och ett barn till får hon strax därpå.
Och bestämde att vi ska behålla det. Okej, nu har jag något fint att se fram emot, och jag tänker alltid, när någon går bort så kommer det någon ny. Jag är väldigt så att jag tänker mycket så. Och det är nog för att rättfärdiga att, alltså att allting är ett mirakel, typ. Någonting för sånt där för mig själv. Så när vi sen fick reda på att det var en liten flicka, så var det ju ännu mer att wow.
Men det dröjer inte länge förrän den där känslan kommer tillbaka.
Jag hade någon sån här för mig själv att okej, men jag kan hålla ut i ett litet tag till för att det ska vara lättare med det här. Och sen när jag bara hörde mig själv hur jag resonerar, så bara kände jag nej, nu gör det bara.
Elinor separerar från barnens pappa. Men var ska hon hitta den där tryggheten?
Bara jag känner att jag får vara själv med mina barn, så har jag någon form av lugn. Och då kanske jag kan ta reda på hur den där tryggheten kommer hittas, eller vart den ska läggas.
Men det där lugnet infinner sig aldrig. Istället, när allt det där praktiska roddandet som en separation innebär lagt sig, så händer det. Det är nu hon faller.
Då börjar jag komma in i att fan, jag mår inte bra. Det här är riktigt jävla piss.
Det har blivit för mycket för Elinor med allting, så pass att hon blir sjukskriven. Så är vi där historien började, i Elinors kök. I huset där hon lever själv med sina två barn som sover. För det är natt och Elinor själv kan inte somna.
Och då var det ju både det här att vi hade separerat, men då var det också det här med min farmor. Att jag inte orkar jobba, som alltid har varit trygghet. Min hjärna spann, alltså den gav sig inte. Den bara matade mig med negativa tankar. Den matade mig med oro, ångest. Och allt jag kände var att jag behövde få gråta. Och bara lägga mig ner och gråta och gråta. Jag kunde inte det. Jag kunde inte gråta för mig själv.
Elinor kan inte gråta. Hon kan inte sova. Hon försöker olika tricks, natt efter natt. Men inget funkar. Men så får hon reda på att det finns något som heter självhypnos. En app där en röst hjälper henne att komma till ro och bli lugn. Hon bestämmer sig för att ge den en chans.
Jag började med den här hypnosen de veckorna som jag inte hade barnen, för att hade jag mina barn så var det ju alltid någon på nätterna som skrek eller diverse, så att det gick ju inte att vara inne i en hypnos då, för då hade man kunnat fått en arm i öga eller vad som helst, och då hade det ju bara blivit alltså läskigt helt enkelt, för att min dotter var ju då, vad var hon, 2, och sov bredvid mig under de veckorna som hon var hos mig. Så att jag tog tag i det här under tiden när jag var barnledig och märkte då att jag var lite rädd och jag tyckte det kändes lite obekvämt, men tillät mig själv att våga.
Det har effekt. Det funkar.
Jag kunde slappna av och till slut somna. Jäklar vad det här gav.
Äntligen kan nu Elinor somna om kvällarna, men hon kan fortfarande inte gråta.
Jag kände att det var låsning och
så var det en tjejkompis till mig som berättade att men det finns ju så att du kan gå och få hypnos för såna här låsningar. Och då visste ju jag att hypnos har ju hjälpt mig när jag ska sova, så varför inte? Så då bokade jag en tid för att komma in hos en kvinna. Jag vet inte vad jag sa till henne, men jag sa någonting om att jag har sorg som jag ville ta tag i, få hjälp med att komma över det här. Det är där allting sitter, trodde jag.
Nu ska Elinor testa hypnos. Inte bara hon själv med en app, utan på riktigt.
Jag åker dit på morgonen, ganska sliten. Jag vill bara få slut på den här känslan i kroppen.
Hon kommer fram till ett lägenhetshus. Och där i källaringången, där ska hon in. Som att hon fysiskt nu ska gå in i sin egen källare, sitt undermedvetna.
Lugna färger. Jag sitter där i väntrummet och så kommer hon ut och säger mitt namn och jag säger hej. Följer med henne in i ett rum och i rummet så är det två stolar. Psykologstolar som är blå. Man lägger sig, sitt ligger nästan i dem. Så jag sätter mig i den, eller lägger mig i den, medan hon sitter på en stol bredvid. Och hon sätter på mig ett headset och så sätter hon på sig själv ett headset. Och så förklarar hon i headsetet att hon kommer nu att guida mig och jag kommer höra henne i headsetet.
Elinor sluter ögonen.
Och jag andas. Vi andas tillsammans och sen så ber hon mig att lyssna på hennes röst och sen så börjar hon räkna ner. 5, 4, 3 och så säger hon det att nu börjar du känna det här och nu, så här, nu är du i trans. Jag förklarar då att det är min farmor som har gått bort och att jag känner att när hon försvann, försvann även min trygghet och jag vet inte vart jag ska lägga den, för det känns som att hon tog med sig den. Och vi försöker då att träffa min farmor. Det är så konstigt att förklara, men det kändes verkligen som att hon var uppifrån och såg ner på mig i det här. Och vi pratade med varandra och då förklarar hon via headsetet att men farmor har inte tagit med sig din trygghet. Den här tryggheten som du känner att hon har och som inte du vet var du ska lägga, den ska ju vara i dig. Så hon har inte tagit den ifrån dig utan hon har gett den till dig. Alltså det är du som ska ha tryggheten. Ja, då vet jag att jag kände, ja det är klart att jag ska, men hur ska jag kunna ta hand om den? Det känns jättesvårt.
Men det är inte slut än. För nu vill terapeuten att Elinor går längre tillbaka.
Tillbaka lite mer, om det är något mer som hos mig som jag kan se. Eller om det bara var där när jag var 12. Och då vet jag att jag alltid haft en bild framför mig själv där jag sitter i min kökssoffa hemma i mitt barndomshem som jag hade. Jag sitter i köket, jag är ensam, jag ser mig själv uppifrån och jag sitter själv. Och jag är ledsen. Ensam och ledsen. Och jag kanske är 5-6 år. Det är en bild som har kommit och gått genom hela mitt liv, men som jag aldrig haft en förståelse i varför den är där. Den kom fram och jag förklarade den då för henne och hon sa det att men då tar vi oss dit.
Hon ställer sig bredvid sig själv, 5-6 år, sittande, ledsen i kökssoffan. Då frågar terapeuten det här.
Och när du ser den här tjejen och om du hade pratat med din mamma och pappa här, alltså som vuxen, om du hade gått fram till dem och sagt att jag vill adoptera det här barnet, vad tror du de hade sagt då? Då sa jag, de hade sagt skönt, eller så här, bra, gör det, typ, alltså jag hade fått det. Och det kom också från ingenstans. Den tanken i sig har jag aldrig ens tänkt att vad mina föräldrar skulle säga när jag var så liten, vad de kände. Men det var ju en reflektion över hur jag kände, att de kände om mig, att de inte orkade med mig. Så när hon då frågade
mig vad, ja, men vad skulle de ha sagt ifall du frågade om du fick adoptera det här barnet, så skulle de känna en lättnad, sa jag. Ja, men då gör du det, sa hon. Då tar du fram adoptionspapperna och så ber du dina föräldrar skriva på här. Så fick jag ta den här tjejen som satt i kökssoffan och bära ut henne därifrån.
Så du ligger där i hypnos och har just adopterat dig själv?
Mm. Ja, precis. Jag har precis fått mig själv som barn.
Nu ber terapeuten Elinor, som har sitt nyadopterade jag i famnen, att byta minne från den ledsna tjejen i kökssoffan till att Elinor kommer och hämtar sig själv som barn på dagis.
Och då ser jag en tjej som är med sina kompisar och hon springer till en grön grind där jag möter henne. Jätteglad. Och känner att wow, det här ska bli en bra dag typ. Och det känner jag också. När jag hämtar henne så vet ju jag alltid vad hon behöver, för att hon är ju jag. För det var också någonting som hon berättade för mig när hon hypnotiserade mig, att du vet ju vad hon behöver när hon är ledsen och hon är glad, och hur du ska hantera henne. Om hon är ledsen, vad gör vi då? Vad behöver hon då? Ja, men då behöver hon en kram. Hon behöver kanske någon som skojar med henne. Hon behöver kanske få känna att hon är omtyckt och älskad ändå. Och vem kan göra det om inte det är du? För du är ju hon.
Du blir mamma till dig själv.
Ja, men precis. Jag blir min egen mamma, kan man säga. Men samtidigt så blir jag mitt eget jag. Jag fick helt enkelt bli ett med mig själv och mitt inre barn.
I hela sitt liv har Elinor alltså känt sig otrygg. När den enda som hon känner sig trygg med, farmor, dör, försöker hon hitta trygghet någon annanstans där ute, hos någon annan.
När allt det här var klart, så var det ju så självklart att tryggheten är ju min. Tryggheten hamnar ju i mig. För jag vet ju nu vem jag är. Tryggheten är ju jag.
Och nu lossnar det för Elinor. Nu kan hon släppa.
Under hela den här processen så grinar jag ju hela, alltså under hela tiden så kan jag gråta. Jag gråter ju hejdlöst mer eller mindre. Det var som en sjö av tårar som bara sköljde över mig.
Hypnossessionen är slut. Elinor går ut genom källardörren, sätter sig i bilen och kör hem.
Jag är klar med allt den här jävla soppan som har varit med vad som gör ont och alla de här panikångesterna som inte jag har förstått varför. Nu vet jag varför och jag är klar.
Där bredvid henne i passagerarsätet sitter nu hon själv som barn.
Nu ska jag och den här lilla tjejen hem. Det var det jag kände. Nu ska jag och lilla Elinor, vi ska hem nu. Ja, hon var med i bilen. Och jag vet att jag kände sånt otroligt ansvar när jag åkte hem. Det är jag och du, lilla Elinor, mot världen. Vi ska fixa det här tillsammans. Och det har vi verkligen gjort. Och jag har suttit många gånger och haft mig själv i knä. Det har varit tufft. Men då har jag ju också kunnat trösta mig själv på ett helt annat sätt, för att jag är ju trygg.
Den där ledsna tjejen på soffan, den bilden finns kvar, men den definierar inte längre vem hon är.
Jag kan se en bild av henne idag, men det är inte alls samma koppling till henne, utan för jag har ju kopplingen till att jag hämtar mig själv från förskolan och jag är en glad, sprallig tjej, och jag vet att eftersom att jag är så i kontakt med henne, så när jag i vuxen ålder är ledsen eller någonting, då är det ju hon som är ledsen. Så då vet ju jag att okej, nu är det ju jag som måste ta hand om henne. Hur gör vi det då? Och då vet ju jag idag att det här behöver hon. Eller hon behöver få dansa, hon behöver få vara med vänner, hon behöver få vara själv. Hon behöver få, nu kanske hon behöver äta oxfilé. Alltså så här, det kan vara en sån, nu behöver hon äta godis. Eller nu behöver hon kanske bara behöver få gråta.
Och det är okej. Det är fantastiskt bara. Det är helt magiskt att kunna veta att okej, nu är det tufft och jobbigt. Vad behöver lilla Elinor? Och då vet jag att jag är så i kontakt med henne.
För Elinor så finns det ett före och ett efter hypnosen. Det förändrade henne i grunden, känner hon.
Alltså, hade inte jag gjort det möjligt att lilla Elinor hade fått komma fram, så hade inte min trygghet varit min trygghet. Då hade jag fortfarande gått runt och letat idag och inte alls förstått det här. Vill inte ens tänka på vem jag hade varit om jag inte hade tagit tag i det här på det sättet. Jag kan ju leka med tanken och tro. Jag tror att jag hade haft ett klippkort på vårdcentralen. Jag hade varit så trasig. Tack vare hypnosen så fick jag förståelse i vad viktigt det här var att möta sig själv som liten. Jag hade önskat att alla som känner att det här är någonting de känner igen sig i, våga ta steget och möta sig själv som barn. Ta tag i det, gör det bara.
Du har lyssnat på Verkligheten med Elinors berättelse. Har du själv en berättelse om en avgörande händelse i ditt liv? Hör av dig till oss. Sök bara på Verkligheten så hittar du. Slutmix i det här avsnittet, Christer Åreteg. Jag heter Gustav Asplund. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Och du lyssnar till P1 och klockan är nu 3.
Dags för Ekot. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Mer USA. För techmiljardären Elon Musk slutar att jobba för president Donald Trumps styre. Det meddelar Musk själv på X för en stund sedan. Han skriver vidare att hans tid som särskild rådgivare åt Trump-administrationen nu är över, och han tackar USAs president för möjligheten att skära i, som han skriver, det offentliga slöseriet. Socialdemokraterna har nu klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter ett förslag om en stram migrationspolitik tonats ner. Mycket har hänt sedan 2013 då Socialdemokraterna senast uppdaterade sitt partiprogram, enligt partiledare Magdalena Andersson, som bland annat pekade på att samhället dragit sig tillbaka och politiken släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Här slutar Ekot klockan 3 med Henrik Berglind Delin. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio Play.
P1, Sveriges Radio.
Mycket bokprat blir det i P1 Kultur från gårdagen som vi återutsänder om en liten stund. Men först ett tips inför torsdagskvällen.
Så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det låter bakterier, som
någonting. Ja, precis. Vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det. Men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier. Ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier. Det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Om mat och hållbarhet handlar det ikväll i podden. Efter klockan 21 sänder vi programmet här i P1. Lite drygt 3 minuter över 3 på natten är det nu dags för P1 Kultur från gårdagen. Jag lämnar över till Gunnar Bolin.
Det är mycket litteratur i P1 Kultur idag. Ni kommer att få träffa Mats Strandberg som skrivit Musan om läskig kulturelit och skräckinjagande inspiration. Vi har också intervjuat den tysk-österrikiska författaren Daniel Kehlmann som i sin nya roman om regissören G.V. Pabst hamnat i Nazi-Tyskland och kommit lite närmare vår egen samtid än han kanske själv hade önskat. Obs om mystiken Hjalmar Ekström. Och så tipsar vi om vårens viktigaste trädgårdslitteratur. Välkomna till P1 Kultur med mig, Gunnar Bolin. Och välkommen Mats Strandberg.
Tack så jättemycket.
Vi ska ju tala om din nya bok Musan, men för de som kanske inte har din CV helt klart för sig, en liten presentation. Du har ju gjort serien Cirkeln med Sara Elfmark Berggren, de egna skräckberättelserna Färjan, Hemmet och Konferensen. Du har skrivit flera barnböcker, ungdomsboken Hemmet, och nu är du tillbaka med romanen Musan, där man väl kan säga att du kombinerar skräck med samtidsobservationer.
Ja, precis. Jag ska bara inflika att Hemmet är inte en ungdomsroman. Bara så att ingen läser fel.
Nej, men okej. Ge den inte till era ungdomar. Läs den själva om ni är över 17-18.
Demensboende skräckis kanske är lite fel för kids.
Ja, absolut. Den har ju blivit en väldigt uppmärksammad tv-serie.
Film har den blivit, precis. Den har svensk premiär i höst, men den har fått jättefin respons på lite festivaler och sådär. Så att det
och
är
visas på Bergmanveckan på Fårö i sommar.
Ja, mycket hedrande.
Musan handlar om deckarförfattaren Hedda som kört fast i sitt skrivande. Och hennes framgångsrika författarkompis David bjuder ut henne till sin familjs landställe för att skriva och fira midsommar i det stora huset som hans kulturelitfamilj har samlats i. Det är 3 generationer som samlas där.
Yeah.
Och man kan ju säga att där döljer sig mörka hemligheter.
Mm.
Det är ju en bok om kreativitet, om skaparvånda, om familjeband, om klasskillnader kan man säga, och om skräck. Inspirationen till det här, när jag drar det här, kreativitet, skaparvånda, klasskillnader, familjeband, vad var liksom det som fick igång dig?
Ja, men precis. Alltså, var kommer en idé ifrån? Det är lite det som jag egentligen utforskar med den här boken. Att det var ju definitivt en del av det, att jag tycker det är så himla intressant och spännande och nästan känns lite övernaturligt och magiskt. Den här kicken som vi alla som skapar någonting jagar. De här liksom tillfällena där det känns som att idéerna bara flödar. Och man blir nästan som en kanal för någonting. Det dyker upp grejer som man inte har en aning om. Att det dolde sig inom en. Och det var väl det där det började med. Att jag började läsa för eget nöjes skull om hur andra mytologier har försökt förklara det här. Den här känslan som ju känns faktiskt som någonting andligt. Och grekernas muser förstås.
Som här är viktiga. Det är viktigt i den här boken.
Ja, precis. Exakt. Och jag tycker det är jättespännande att här i Norden så hade självaste gudachefen Oden hade liksom ansvar för skaldekonsten. Det säger en del ändå, tycker jag, om hur viktigt det är. Men också liksom nu så står ju amerikanska artister och tackar gud på Grammy-skalan. Och ja, just det här med lite olika idéer om vad kreativitet är och vad man släpper in, tänker jag också. Där började väl lite igen.
Och så handlar det ju också om, alltså Hedda skriver ju på någon sorts deckare.
Ja.
Och hon har då samarbetat med David som har bjudit henne till det här stället. Men han har liksom smitit med hennes idéer och fått all cred för den boken som väl hon hade mycket att göra med också.
Ja, hon skulle skriva om sitt stora trauma och ge det någon slags mening helt enkelt genom att sätta ord på det och bli fri. Så att han har ju inte bara stulit hennes bokidé så att säga, utan egentligen en stor del av hennes liv och gjort henne lite maktlös i sitt eget trauma. Så hon har en del att förlåta, kan man säga.
Och så kan man ju säga att han är en sorts nepo baby, därför att i hans familj så är de ju kända konstnärer ja. Långt tillbaka, och det här stora huset är då fullkomligt marinerat i denna familjs familjehistoria.
Ja, precis.
Och Hedda känner sig, alltså den klassaspekten, hon är ju inte en del av detta. Är det här någonting, Mats Strandberg, har du känt dig så någon gång när du står bland någon sorts kulturelit?
Ja, men alltså det jag har gemensamt med Hedda är ju att vi kommer båda från ganska så trygg ekonomisk vit medelklass. Liksom. Alltså det är inte synd om någon av oss egentligen, men det kan ju också göra att avunden nästan väcker ännu mer självhat, för man vet att så här, skärp dig, liksom. Så synd är inte om dig. Men att man, jag kan ju verkligen precis som Hedda känna att det finns en avund i att många omkring mig har växt upp i Stockholms innerstad och kanske har haft mycket, alltså att vara medelklass i Stockholm är någonting helt annat än att vara på landet, tänker jag. Att det är dels är jantelagen så otroligt mycket starkare på landet, så att man har i sig det här med att man inte får ställa till problem och inte vara omöjlig, för då får man inte vara med och leka liksom. Men sen är det också att det handlar om pengar. Alltså min pappa har ett jättestort fint hus, men man vet inte ens om det går att sälja det. Man har inga kontakter. Alltså kulturvärlden är väldigt långt bort och väldigt upphöjd, och det krävs väldigt mycket. Alltså man kan verkligen känna sig som en katt bland hermelinerna. Det är det handlar om.
För lite i den här boken drar ju åt det lite satiriska hållet när du beskriver de här lite bortskämda som har då fötts med silversked i munnen och som har både kulturellt och ekonomiskt kapital. Mm. Var det roligt att skriva det?
Det var jätteroligt. Det är väldigt, väldigt kul. Speciellt när jag skulle liksom hitta på deras värld.